Vi ber tillsammans. Tack Jesus Kristus för att vi får vara här just nu. Tack Herre för att vi får vara här tillsammans. Tillsammans Herre, inte var och en på våra egna platser. Du möter oss där med Herre. Men just nu så möter du oss tillsammans Herre. När vi är samlade här i Korskyrkan. Och du är också med dem som är vid radioapparaten eller vid datorn Herre. Tack för att vi får tillsammans komma inför ditt ansikte just nu Herre. Halleluja. Herre, jag ber dig att du ska välsigna oss och att du ska leda oss. Jag ber dig helige ande att du ska ta ditt ord Herre och förvandla oss Herre så att vi får lära känna dig och den vem du är. Amen. Kära vänner, älska varandra. Älska varandra. Det förkunnade Johannes i Efesos länge. Det var hans förkunnelse mot slutet när han kom och bars in i kyrkan när han firade gudstjänst. Älska varandra. Älska varandra. Det är liksom den här förkunnelsen. Den korta förkunnelsen. Älska varandra. Det ser vi hur den återkommer. Den finns hos Jesus. Han säger detta. Han förkunnar detta. Paulus förkunnar det. Petrus förkunnar det. Och Johannes förkunnar det. Nya testamentet förkunnar. Älska varandra. Jesus sa i Johannes 15:12. Och detta är mitt bud. Att ni ska älska varandra på samma sätt som jag har älskat er. Paulus skrev i Romarbrevet 12:9. Älska varandra uppriktigt. Avsky det onda. Håll fast vid det goda. Petrus skrev i första Petrusbrevet 1:22. Ni har renat era själar genom att lyda sanningen i uppriktig syskonkärlek. Älska då varandra uthålligt av rent hjärta. Johannes skrev i första Johannesbrevet 3:18. Kära barn, låt oss inte älska med ord eller fraser utan i handling och i sanning. Älska varandra som jag har älskat er, sa Jesus. Älska varandra uppriktigt, sa Paulus. Älska varandra uthålligt, sa Petrus. Älska varandra i handling och sanning, sa Johannes. Det här med kärlek är svårt. Jag tror att vi alla har erfarenhet av att kärlek är svårt. Det är också fantastiskt, men det är också svårt. Det sätts så mycket på spel när vi ska älska någon. När man blandar in kärlek så finns det liksom en risk. Det kan få så stora konsekvenser. Det kan bli så fel. Det kan göra ont. Om jag ska låta mig älska någon så gör jag mig sårbar. Det spelar ingen roll om det handlar om en relation med en livspartner, en nära vän eller i församlingen. Jag riskerar något. Det är mycket enklare att liksom spela spelet. Att säga de rätta orden utan att hjärtat är med. Då riskerar jag inte så mycket. Det är tryggare. Men det kan aldrig gå på djupet. Det är inte det vi läser om. Det är inte det som vi hörde om förkunnas i Nya testamentet här. Och vi vet att uttrycka sin kärlek först till någon, det kan vara oerhört svårt. Att våga säga, att våga uttrycka det där, att våga ta steget för att se om det tas emot. Se om det besvaras eller om det faller platt. Eller inte tas emot. Men Jesus sa, älska varandra som jag har älskat er. Och då handlar det inte om något halvhjärtat. För Jesus älskade oss mer än sitt eget liv, vet vi. Vi har lovsjungit honom här nu för allt han har gjort för oss. Och han gjorde detta innan någon av oss ville ha med honom att göra. Innan någon av oss hade besvarat hans kärlek så älskade han oss. Han tog en risk. Och Jesus vill att gemenskapen ska präglas av just detta. Att den ska präglas av den kärleken, av hans kärlek. En gemenskap lik Jesus, som jag har som min rubrik, är en gemenskap som är älskad och som älskar som Jesus älskar. Men vi sätter så lätt distans mellan oss. Det är lättare att älska Gud, att möta honom. Men mellan människor så hamnar det så lätt distans. Och distans motverkar kärlek. Det är svårt att hålla kärlek levande på distans. Det vet var och en som har försökt. Att det kräver väldigt mycket för att det ska fungera. På samma sätt som vedträna som brinner bättre när de ligger nära varandra, så är närheten viktig för kärleken. Gud visste det. Därför blev han människa. Det var därför han levde med oss, hos oss, nära oss. Så att vi kunde möta kärleken, se kärleken, uppleva Guds kärlek, förstå vem Jesus är, att han är Gud med oss. Gud som har kommit nära oss. Guds kärlek. Att vara en gemenskap på pappret, det är enklare än att leva tillsammans. Men en sån gemenskap är också helt irrelevant. Gemenskapen i Jesus är raka motsatsen. Den är relevant. Den är nära. Den är full av kärlek. Vi ser det väldigt tydligt när den helige ande föder församlingen på pingstdagen. Vi ser det på den gemenskapen som formas där i mötet med den helige ande och när man tar emot Jesu kärlek i sina liv. Det står i Apostlagärningarna 2. Alla de troende var ständigt tillsammans och hade allting gemensamt. De sålde allt vad de ägde och delade med sig till varandra, allt efter vars och ens behov. Varje dag möttes de i templet och i hemmen. Och i hemmen samlades de för att bryta bröd och äta tillsammans i glädje och i uppriktig glädje, hjärtlighet. Jesu kärlek präglade den här gemenskapen. Det där som de hade fått uppleva vid Petrus predikan. När de fick syndanörd. När de fick ta emot Jesus och få förlåtelse och uppleva Guds kärlek till dem. Det fick liksom ett utlopp. Det fick en konsekvens i gemenskapen. Kärleken liksom fick bli praktisk, konkret. Den första församlingen fick vara exempel på det här som vi talar om. En nära gemenskap en intim gemenskap. Man delade allt. Att när vi läser den här texten så vi blir vi nästan provocerade hur nära de levde varandra. Och då sälja allt de ägde. Hur funkade det? Och man kan, nej men det där är, man stöter nästan bort det. Och jag menar ingenting annat än att, jag vet inte ens om jag ska vara ärlig, att det behövde vara så att man sålde allting. Men på något sätt så, ja men det fick den konsekvensen när de mötte Gud. Och vilken konsekvens det blir i ditt liv och i mitt liv och i vårt liv, i vår gemenskap. När vi möter Gud, det kanske ser ut på ett annat sätt. Men jag tror att intensiteten och drivet som kommer av att vi har blivit älskade och att vi får ge vidare den kärleken och använda den kärleken i gemenskapen kan bli lika radikal. Jesus sa, älska varandra som jag har älskat er. Och Paulus följer upp då med älska varandra uppriktigt. Den man älskar lever man nära. Man kan vara ärlig, frimodig och osminkad. Jag visar vem jag är och ser dig som du är. Det är inte en gemenskap som bygger på masker och spelade roller, utan det är ett uppriktigt möte. Paulus skrev, älska varandra uppriktigt, avsky det onda, håll fast vid det goda. Vi gömmer oss för varandra för att vi skäms. Men på grund av Jesus så finns det befrielse från både skulden och skammen. Och det är det som händer när jag blir förlåten. Då har jag möjlighet att älska äkta, uppriktigt och osminkat. Precis som kvinnan som vi läser om som tvättade Jesus fötter på festen. Och Jesus säger om henne, hon har fått förlåtelse för sina många synder. Det är därför hon visar så stor kärlek. Men den som har fått lite förlåtet älskar lite. Kvinnan skäms inte längre. Hon är fri. Hon älskar Jesus uppriktigt och ärligt. Det är det Jesus vill befria oss till. Frihet att älska varandra uppriktigt. Jesus har gjort det möjligt att lämna av vår synd, vår skuld hos honom. Att få mycket förlåtet. Så att vi kan älska mycket. Men vi bär så lätt på våran synd i onödan. Och vi trasslar in oss i skammen och blir ofria. Vi håller tillbaka för att inte ljuset ska lysa på områden i våra liv som vi skäms över. Det blir en distans. Men som Johannes skriver, om vi bekänner våra synder så är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss synderna och renar oss från all orättfärdighet. Älska varandra uppriktigt, undervisar Paulus. Och Petrus, älska varandra uthålligt. Petrus hade ju frågat Jesus om detta med uthållighet. Han hade sagt, Herre, hur många gånger ska min bror kunna synda mot mig och få min förlåtelse? 7 gånger? Och Jesus hade svarat, jag säger det inte 7 gånger utan 70 gånger 7. Det här var någonting som Petrus hade kämpat med. Hur ska jag göra? Hur länge finns det liksom förlåtelse? Hur länge ska jag stå ut? Och Jesus är oerhört tydlig. Att älska uthålligt. Och Jesus fortsätter efter detta med en story. Han berättar om en tjänare som har en enorm skuld till en kung. Och han och hans familj ska behöva sälja som slavar. Men när han faller ner inför kungen och ber om nåd, så efterskänker kungen skulden. Och han är skuldfri. Och den här skuldfria tjänaren lämnar helt förändrad. I alla fall i skuldfrågan. Men så möter han en medtjänare som var skyldig honom lite pengar. Men han har ingen nåd med honom. Utan han kräver in sin skuld, fast han själv precis har blivit befriad från sin. Och storyn slutar med att kungen dömer tjänaren för att han inte visat samma nåd som han själv hade fått möta. Och det är ju det som är liksom kontentan. Att jag har fått en enorm skuld förlåten. Och det som vi kanske har emellan varandra, det är liksom ingenting egentligen mot vad den skulden som jag hade inför Gud. Det är det som Jesus undervisar om. Att Gud har förlåtit. Och då kan vi förlåta. Då kan vi ge den förlåtelsen vidare, billigt talat. Eller älska varandra uthålligt. Att få leva, att jag får leva i den dagliga förlåtelsen för mina fel. Att jag får komma till Gud och ta emot hans nåd varje dag. Det längtar Gud att det ska få prägla mig. Så att jag inte gör som tjänaren och sen dömer någon annan. Utan att samma nåd som jag har fått möta präglar mig i min relation, i gemenskapen. Petrus sa, ni har renat era själar genom att lyda sanningen i uppriktig syskonkärlek. Älska då varandra uthålligt av rent hjärta. Och Johannes säger, kära barn, låt oss inte älska med ord eller fraser, utan i handling och i sanning. Det är så lätt att kärlek blir någonting vi pratar om, speciellt i församlingen. I kyrkan. Kärleken liksom är ett av de där temana, de där orden som kan gå inflation i. Men kärlek kan inte vara prat, kan inte vara fraser, utan det behöver bli konkret. Det behöver bli handling. För om vi pratar om kärlek men inte låter den verka, så skapar det istället distans mellan oss. När inte pratet stämmer med verkligheten. I Johannes första brev av kapitel 4 så skriver Johannes, vi älskar därför att han först älskade oss. Om någon säger, jag älskar Gud men hatar sin broder, då ljuger han. För om någon inte älskar sin bror som han har sett, hur kan han då älska Gud som han aldrig har sett? Kärlek liksom behöver bli konkret. Vi läser om det på flera ställen. Till exempel i Matteus, hur Jesus är tydlig med att när jag möter en person och det jag gör mot den personen gör jag mot Jesus. Om jag ger någon ett glas vatten, så är det liksom mot Jesus. Om jag besöker någon som behöver det, så är det som att göra det för Jesus. Hur vi tjänar varandra, hur vi älskar varandra, det är liksom inte i konflikt med att jag älskar Gud, utan snarare en lovsång till Gud, ett uttryck till Gud för min kärlek, hur jag älskar dig, hur du älskar mig, hur vi älskar varandra. Om bara våra ord går liksom direkt till Jesus och inte ibland också får gå via andra människor, så blir det ganska tomt. Det blir, den kärleken behöver få ett utflöde. Vi tar emot. Det kan liksom inte bara stanna här, utan det behöver gå vidare för att det ska kunna komma nytt. Det ska kunna vara ett flöde i mitt liv som jag behöver och du behöver. En gemenskap lik Jesus präglas av konkret kärlek. Handling, inte bara ord. En gemenskap lik Jesus är en gemenskap som älskar uthålligt. Och inte bara när det är lätt. Där man inte liksom ger upp om varandra, utan ge vidare den kärleken som man själv har fått möta. En gemenskap lik Jesus lever i förlåtelsen personligt, men också mellan människor och mellan i församlingen, i gemenskapen. Så att man kan älska frimodigt och helhjärtat. Att det inte ligger någonting emellan oss. Jesus tar bilden av om du har liksom, om du ska gå och ge ditt offer i altaret och du har något otalt med din broder, lägg ner ditt offer och gå och gör upp med den personen. Det är viktigare för Gud att det är uppgjort mellan dig och mig, mellan oss, än att vi kommer och lämnar vårt offer vid altaret. För att det är ett stort offer för Gud, att vi älskar varandra konkret. En gemenskap lik Jesus präglas av Guds kärlek och älskar varandra så som han har älskat oss. Och om man säger de orden, det är lätt att säga dem, men om man börjar fundera lite granna bara på vad det innebär att han älskade oss. Hur som han älskade oss, på det sättet han älskade oss, vad han gav för dig och mig, så blir det ohanterlig tanke. Han älskade oss så mycket, och så mycket vill han att vi ska älska varandra. Han är väldigt konkret på det. Ni ska älska varandra som jag älskat er, förbehållslöst. Det betyder inte att vi behöver hålla med varandra. Det betyder inte att det inte finns konflikter eller saker som behöver liksom som skaver. När vi är en gemenskap på pappret, då är det ganska lätt att vara konfliktfritt. Då kan vi liksom vara lite på distans. Ja, det blir bra. Men om vi ska leva nära varandra, om vi ska leva intimt tillsammans i en gemenskap, då kommer det att skava. Då kommer det att bli problem. Och det är inget problem för Gud. Utan att då får vi möjlighet att älska varandra och förlåta varandra och hitta tillbaka till varandra. Precis som det är i alla relationer när vi ska leva nära någon. Jag behöver formas av dig. Du behöver formas av mig. När vi lever nära så slipar vi varandra. Det där hos mig som inte är så attraktivt, så positivt. Det där som jag bär med mig som inte är en god frukt. Det kan jag få upptäcka i våran relation att det där känns inte bra. Och du i kärlek kan liksom få hjälpa mig vidare på det området. Och vi kan få växa. Men om vi lever distanserade från varandra, då är vi som vi är. Och vi behöver inte ta hänsyn till någon. Och vi kan bara leva våra liv och var fokuserade på oss själva. Det är ett individualistiskt samhälle. Vårt samhälle, våran tid uppmuntrar oss till det. Att vara de vi är och inte låta någon hindra oss för det. Och jag menar absolut inte att det ska handla om social kontroll och allt detta. Det är inte det jag talar om. Gud har lagt ner gåvor i dig. Gud har lagt ner gåvor i sin gemenskap. De behöver få blomma. De kan bara blomma när och vara i funktion när vi är nära varandra. När vi liksom kan få vara med och bära varandras bördor. När kroppen som vi hade bilden, eller pusslet här som vi hade bilden av, faktiskt foga samman och är tillsammans. Om ögat är för sig själv så funkar det inte. Den behöver kroppen. Den tillhör kroppen även om den inte är en arm. Du tillhör kroppen även om du inte är det som du tänker. Gud har lagt ner någonting i dig som kroppen behöver. Och jag vill också vara, ibland så när vi talar om detta med kroppen och med församlingen och gemenskapen och talar om gåvorna och att de ska få vara i funktion, så kan vi ibland tendera att säga att det, liksom, att det blir som om att det du gör är det som är viktigt. Och det är det inte. Det är vem du är. Vem Gud har skapat dig till. Att du är en del i kroppen även om du inte tycker att du gör någonting. Gud har fogat in dig i kroppen. Han har en tanke med dig. Han älskar dig. Han har skapat dig helt unik. Det finns ingen som du. Men han vill att du ska vara den du är. Sen så kan det få en, liksom ett flöde genom ditt liv. Och du får vara med och tjäna på de områden där du mår bra. Där liksom du är i ditt esse. När vi tillsammans delar med oss av våra gåvor. Men du är en del av kroppen. Inte för att du har en uppgift och en gåva. Utan för att du är Guds skapelse. Att du är älskad av Gud. Att du är tillhör gemenskapen. Jesus gav oss av sin egen ande. Som blir kärlekens källa i våra liv. Han, den helige ande, både undervisar oss om Jesus. Berättar för oss om vem Jesus är så att vi blir mer och mer förälskade i honom. Men den helige ande hjälper oss också att möta varandra. Att verkligen lida med den som lider. Gråta med den som gråter och glädjas med den som gläder sig. Att vi får vara den här gemenskapen som hör ihop. Som är uthållig. Som älskar. Hängivet. Frimodigt. Som älskar med den kärlek Jesus älskar med. Jag vet inte vad du tänker om det jag säger nu. Vad det är som kommer upp i ditt huvud. Det kan vara så att det är, som det ofta kan vara, en person som du tänker på. Här skaver det lite för mig eller mycket. Det kan vara erfarenheter du har haft. Det kan vara olika saker. Och jag vill uppmuntra dig att ta vara på den känslan. Inte trycka undan den. Men gå till Herren med det och be över det. Be honom att han ska leda, att han ska hjälpa, att han ska välsigna. Och om det är någonting som du upplever att det här behöver jag göra. Det här behöver jag göra upp. Så får du ju välja. Det är ingen som kan tvinga dig, det är ingen som kan, men att se till att göra upp med den som du behöver göra upp med. Se till att få ordning på det där som skaver. Det är ett offer till Gud. Det är någonting som Gud ser med glädje på och han vill hjälpa dig. Jag vet inte om jag har berättat om det här, jag kan ha gjort det, men ibland så får man be om förlåtelse. Och jag vet, det har jag gjort några gånger i livet naturligtvis. Det har vi alla gjort, tror jag. Och jag har en sån där minne av ett tillfälle som egentligen inte var en stor sak. Men det var en sån befrielse. Vi ska ju åka på församlingshelg. Jag hoppas att du vill åka med. Att åka till den 14-16 september. Välkommen med, vill jag säga. Och dela gemenskapen och få lite mer tid tillsammans. Då blir det ju lite möjlighet liksom att det, att slipas med varandra, att få mötas och lära känna någon ny kanske. Men vet, när vi var på ett församlingsläger i en församling som vi var med i, så hade jag missat att bjuda med, att lämna information skulle jag göra till ett äldre par i församlingen. Så de kände att de inte var välkomna. Det var inte så att de inte fick informationen, det fick de till slut. Men de visste att de inte hade fått inbjudan. Och de kände att, nej, men vi åker inte med. De valde bort det för att de kände sig, de blev sårade. Och det var mitt ansvar. Jag skulle ha gjort det, jag skulle gått till dem och bjudit in dem. Det var liksom min uppgift. Och så fick jag be om förlåtelse för det. Det var väldigt, alltså det fanns massa ursäkter att jag inte skulle behöva göra det. Men de visste ju faktiskt, och ja, varför ska de gnälla över det? Alltså man kunde rationalisera det där på massa sätt. Men på något sätt då, i alla fall vid det tillfället, så manade Gud mig att gå till dem, säg nu till dem. Och jag gav dem en blomma och bad om förlåtelse. Och det där var så viktigt. De var inte med på lägret för att de, som sagt, de missade detta. Så det fick en konsekvens. Det får det ofta. Men det betyder inte att inte kärleken kan få verka i situationen ändå. När vi går till varandra och ber om förlåtelse. Jag vill uppmuntra dig. Om det skaver, om du får de där maningarna, ta dem på allvar. Du kan förklara bort dem, och det kanske inte ens någon som kommer att märka det, kan man tänka, eller veta om det, eller sakna det. Men om du går den vägen som Gud manar, att vi får försonas, att vi får göra upp, då jobbar liksom Gud med oss. Ibland tänker jag nästan att de där konflikterna blir till för att vi ska komma närmare varandra. Inte för att vi ska komma längre ifrån varandra, utan att Gud vill använda det där. Jag menar inte att det är Gud som vill det som blir fel. Absolut inte. Men att de där sakerna är någonting som Gud vill använda för att skapa en gemenskap som är lik Jesus. För att få leva i utgivande, att få närma sig varandra, att få vara lite naken och bekänna att nu blev det fel, förlåt mig. Kan du förlåta? Och så får man mötas. Jag vet inte alls om detta är till någon enskild eller flera. Men det är till mig, och jag har upplevt att detta ska jag dela. Ta vara på det. Be för församlingen. Be för Kristi kropp här i Götene. Be för våra gemenskap. Be för de personer som Gud lägger på ditt hjärta. Och så tror jag att Gud vill att vi ännu mer ska få präglas av hans person. Att bli lika honom. Som kom till oss, kom nära oss för att visa oss hur mycket han älskar oss. Gud välsigne dig. Amen.